study the book of Acts, that we make correct application to our lives.
Det är viktigt när vi studerar apostlagärningarna att vi tillämpar det på rätt sätt i våra liv.
It is a book of transitions that means that there are some things that were applicable in the days of the early church that perhaps are not applicable today.
Det är en övergångsbok och en del av det är som var tillämpligt då kan inte tillämpas idag.
And if we could stand for the reading of God's word, and let's read through Acts chapter 1 before we dig in.
Om vi kan stå upp när vi läser Guds ord. Vi kan läsa igenom kapitel 1.
And I'll read in English, and then it'll be translated into from the Swedish.
Jag läser på engelska och sen så läser vi på svenska.
The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandment to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive, after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God.
I min förra skrift, kära Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.
And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit, not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? And he said to them, It is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens gräns.
Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw him go into heaven.
Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa, Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.
Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying, Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas the son of James. These all continued with one accord in prayer and supplication, with the woman and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.
Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder.
Let's pray, shall we?
Låt oss be.
Father in heaven, we are so thankful for the powerful effect of your word in our lives.
Fader i himlen, vi är så tacksamma för att ditt ord har sån mäktig verkan i vårt liv.
We are thankful for the Holy Spirit.
Vi tackar för den helige ande.
And we ask that you would speak to our hearts now.
Vi ber att du talar till våra hjärtan nu.
In Jesus' name, amen.
I Jesu namn, amen.
Thank you. May be seated.
Du kan sitta ner.
I'd like to start by asking you a question this morning. How important is it to have a good start?
Jag vill börja med att ställa frågan den här morgonen. Hur viktigt är det att ha en bra början?
Just ask an Olympic sprinter and he or she will tell you that it can make all the difference between winning and losing.
Bara fråga en som löper i olympiaden att det kan vara hela skillnaden där mellan att vinna och förlora.
They spend minutes just be warming up and preparing themselves to win a race that maybe will take less than 10 seconds.
Det tar hela många minuter att värma upp sig för att springa ett lopp som kanske bara tar några sekunder.
It's important to start right because if you don't, then it's oftentimes hard to go back and try to fix things.
Det är viktigt att börja rätt, för annars är det ofta svårt att gå tillbaka och ställa saker till rätta.
Our family learned an important lesson over the summer.
Vår familj lärde sig en viktig sak den här sommaren.
We planted a garden in our backyard.
Vi planterade en trädgård på baksidan av huset.
And yeah, didn't plan ahead real good.
Ja, jag planerade inte det hela så bra.
I planted the tomatoes in front of the peppers.
Jag planterade tomaterna framför paprikorna.
And the tomatoes grew about this tall.
Och tomaterna blev så här höga.
Och the peppers only grew about this tall.
Och peppan eller paprikan blev så här.
So obviously the sun was blocked by the tomatoes.
Och så att tomaterna tog all sol.
So we have a lot of tomatoes.
Så vi har väldigt mycket tomater.
And our peppers are about this big.
Och våra paprikor är så här stora.
And for those of you listening on the internet, that's about the size of my thumb.
Om du lyssnar på internet så är det ungefär som min tumme.
So yeah, it's important to get a good start and plan ahead.
Det är viktigt att börja bra och planera.
On Saturday mornings, when I wake up in time, I like to try to make the family pancakes in the morning.
På lördag morgon när jag vaknar i tid så försöker jag fixa pannkakor åt familjen.
Sometimes they end up hard.
Ibland så är de hårda.
Or crunchy.
Eller så frasiga.
If they are hard, it means that I burnt them.
Om de är hårda så betyder det att jag har bränt dem.
And it often is associated with a very bad smell.
Och det luktar också illa ofta då.
If they are crunchy, it means that I didn't get all the eggshells out of the batter.
Om de är frasiga så betyder det att jag inte fick bort alla äggskalen från smeten.
Yeah, when you make breakfast, it's really important to get a good start.
Så när man gör frukost är det viktigt att ha en bra början.
And as you know, breakfast is one of the most important meals of the day because it helps you have a good start to a good day.
Så och som ni vet så är frukost viktig för att ge en bra start till dagen.
In the same way, the book of Acts here tells us how the first church was established and grew.
Och på samma sätt så berättar apostlagärningarna här hur den första kyrkan grundades och växte.
And especially in this first chapter of Acts, it tells us how this small church started.
Och speciellt här i apostlagärningarna 1 så berättas det om hur den här kyrkan började.
And there is no doubt that they had a good start.
Och det är inget tvivel om att de hade en bra början.
As we read the first few chapters of Acts, we find that this small church of 120 people.
Och när vi läser apostlagärningarna så ser vi att den här lilla kyrkan med 120 personer.
Ended up becoming thousands of Christians.
Växte och blev till tusentals kristna.
But how did they do it?
Men hur gjorde de det?
How did they prepare themselves from becoming a tiny church?
Kind.
How did they prepare themselves from being a tiny church?
Hur gjorde de för att gå från det att vara en liten kyrka?
That eventually turned the world upside down.
Och till en kyrka som vände upp och ner på världen så småningom.
And I believe that in this first chapter we see six core values.
Och i det här första kapitlet så ser vi sex kärnvärden.
That should be a core values in every church today.
Som borde vara kärnvärden i alla kyrkor idag.
And the first one we read in verse 3.
Och den första läser vi om i vers 3.
And that was that they were convinced of the resurrection of Jesus Christ.
Och det är att de var övertygade om att Kristus hade uppstått.
It says in verse 3 that Jesus presented himself alive with many convincing proofs.
Det står i vers 3 att han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde.
No other religious leader has died in full view of trained executioners.
Ingen annan religiös ledare har dött inför öppet inför avrättare.
He had a guarded tomb.
Haft en plats i en grav som var bevakad.
And then rose 3 days later to appear to so many people.
Sen uppstod 3 dagar senare inför så många människor.
This resurrection is proof of who Jesus is and what he accomplished that he tried to do in his ministry.
Uppståndelsen är ett bevis för vem Jesus är och vad han försökte åstadkomma i sin tjänst.
And that is to provide salvation or redemption for all mankind.
Och det är att ge hela mänskligheten frälsning och förlossning.
Only Jesus has physically risen from the dead.
Bara Jesus har fysiskt uppstått från de döda.
Walked on the water.
Gått på vatten.
Claimed to be God.
Sagt att han är Gud.
And raised others from the dead.
Och uppröst andra från döden.
And he himself has conquered death.
Och själv har besegrat döden.
Jesus knew that his disciples weren't going to be very enthusiastic about serving him.
Jesus visste att hans efterföljare inte skulle vara så entusiastiska att tjäna honom.
And proclaiming a message.
Och förkunna ett budskap.
About a dead savior.
Om en död frälsare.
They needed to know and be fully convinced that Jesus was truly alive.
De behövde vara helt och fullt övertygade om att Jesus levde.
And to secure that necessary confidence.
Och för att de skulle få det här förtroendet.
Jesus presented himself alive to many, many people.
Så visade sig Jesus levande för många, många människor.
The end result of these appearances was that the apostles became fully convinced that Jesus was alive.
Och resultatet blev att lärjungarna blev fullt övertygade om att Jesus levde.
It gave them great boldness to preach the gospel.
Och det gav dem stor frimodighet att predika evangeliet.
Even though they were originally skeptical and were full of doubt.
Fastän de ursprungligen var väldigt skeptiska och fulla av tvivel.
But they were convinced of the resurrection of Jesus Christ.
Men de var övertygade om att Jesus hade uppstått.
And their lives were transformed to become bold and powerful witnesses for him.
Och deras liv förvandlades så att de blev frimodiga vittnen för honom.
They were even willing to suffer.
Och de var till och med villiga att lida.
And even die for the conviction of the resurrection of Jesus Christ.
Och dö för den övertygelsen de hade om att Jesus hade uppstått.
And many of them did die for their conviction.
Och det var ju många som dog för sin övertygelse.
The second thing we see here that was a core value for the early church.
Och det andra som vi ser här som var ett kärnvärde för den tidiga kyrkan.
Is in two different sections of verses here in chapter 1.
Finns det 2 olika verser här i kapitel 1.
And the second core value was that they learned and applied God's word.
Och det andra är att de lärde sig och tillämpade Guds ord.
Again, this is a time of transition.
Det här är alltså en övergångsperiod.
And so the disciples first had the opportunity to learn and apply God's word with the living word, Jesus Christ.
Så först hade lärjungarna möjlighet att lära sig Guds ord med det levande ordet.
In verse 1, the writer of Acts, who was Luke the doctor.
I vers 1 så författaren till apostlarna som var Lukas.
He talks about a former account that he wrote. And he's referring to his Gospel of Luke.
Han hänvisar till Lukas evangeliet.
Where he describes all that Jesus began to do and to teach.
Där beskriver det allt som Jesus gjorde och lärde.
And the point is that the disciples are the ones that had the privilege of living with him for 3 years, day in and day out.
Och grejen är att lärjungarna hade förmånen att leva med honom 3 år. Dag ut och dag in.
And to learn from the living word.
Och lära sig av det levande ordet.
That would have been an incredible experience.
Det måste ha varit en fantastisk upplevelse.
But then we also see in verses 16-22.
Men så ser vi också i vers 16-22.
That they also learned in this time of transition to learn from the scriptures, the written word.
Så att i den här övergångsperioden så lärde de också från skriften, det skrivna ordet.
Of course, They had to make this transition.
De måste ju göra den här övergångsperioden.
Because we read in verses 9 through 11 that Jesus ascended back to heaven.
Men vi läser ju i verserna 9 till och med 11 att Jesus uppsteg till himlen.
But what I think is very interesting about verses 16 to 22,
men jag tycker det är intressant om verserna 16 till 22,
is not only did they understand and study the Old Testament,
det är att de inte bara studerade och förstod Gamla Testamentet,
but they applied it.
Utan de tillämpade också.
We didn't read this earlier, but the story here is that they had to pick a 12th apostle to replace Judas, who had betrayed Jesus.
Vi läste inte den här delen, men de var tvungna att välja en 12th apostel som skulle ersätta Judas.
And they looked at passages of scripture that had prophesied from the Old Testament about this occasion.
Och då studerade de ställen i skriften som hade profeterat om det här tillfället.
And they made application to the word of God.
Och de tillämpade det på Guds ord.
How important it is for us not just to be learners of the word of God.
De tillämpade Guds ord. Och det är så viktigt att vi inte bara lär oss Guds ord.
But to apply his word to our lives as well.
Utan att vi tillämpar hans ord i våra liv.
James 1:22 says that we are to be doers of the word and not hearers only.
I Jakob 1:22 så står det att vi ska vara ordets görare, inte bara dess hörare.
In the story of Mary and Martha, you may remember that Martha was busy serving and Mary was sitting at the feet of Jesus.
Så kanske ni kommer ihåg att Martha, hon var upptagen med att tjäna och Maria satt vid Jesu fötter.
And Jesus commends Mary for taking the time to learn from him.
Och Jesus berömmer Maria för att hon tog sig tid att lära av honom.
But the point I want to make for this message is that we have examples of both learning and applying.
Men det som jag vill ta för det här budskapet är att här har vi exempel på att både lära och tillämpa.
And we need to be doing both in our Christian lives, learning from the word of God as well as applying the word of God.
Och vi behöver göra båda i vårt kristna liv, både lära och tillämpa.
The third thing we see here is that the early church had for a core value was to serve Jesus because he's coming back.
Och det tredje kärnvärdet i den tidiga kyrkan, det var att tjäna Jesus för han kommer åter.
In verses 6 through 11 we read about how Jesus ascends into heaven.
I verserna 6 till 11 så läser vi hur Jesus uppsteg till himlen.
But the best part for me anyways is the hope that we find when the two angels talk to the disciples in verses 10 and 11.
Men det bästa tycker jag är det hopp vi får när vi ser de här två änglarna som talade med lärjungarna.
And they tell the disciples that Jesus is coming back.
Och de sa till lärjungarna att Jesus kommer tillbaka.
Can you imagine if you had a loved one that you have gotten to know, that you have fallen deeply in love with, that passed away?
Föreställ dig att ni har någon som ni älskar väldigt mycket och den personen dog.
Or maybe they went on a long trip far away for many years.
Eller så kanske de har rest långt bort under många år.
But you knew or you heard that they were going to come back.
Men du visste eller hörde att de skulle komma tillbaka.
That gives you great hope.
Det är ett så stort hopp.
And that is what the second coming of Jesus Christ is. It's a doctrine of great hope.
Och det är vad läran om Jesu andra tillkommelse är en lära om ett stort hopp.
Because this world that we live in is a broken world.
För den här världen vi lever i är en krossad värld.
Due to the effects of sin in this world, or due to the effects of sin in this world.
På grund av synden i världen.
Our environment, our bodies, our relationships are broken.
Så är vår miljö, vår kropp och våra relationer är krossade.
They aren't perfect.
De är inte fullkomliga.
The second law of thermodynamics disagrees with the theory of evolution.
Thermodynamikens andra tredje lag.
Yeah. So should we just continue? basically, it says that evolution says that all things are slowly transforming into a better condition.
Evolutionen säger att allting håller på att förvandla sig så att det blir bättre och bättre.
But if you just look at a junkyard with all the broken down cars, you see that that's not true.
Men om man ser på en skrotfirma med en massa skrotbilar så vet man att det är intressant.
Because the second law of thermodynamics, and you don't need to translate that, but it says that all things, when left to themselves, gradually become worse.
andra termodynamikens lag säger att om man bara lämnar saker så blir de bara värre och värre.
And the Bible describes that as the effects of sin in this world.
Och Bibeln beskriver det som syndens effekter här i världen.
But I praise God this morning that the hope that we have from the Word of God
is that
the world that we live in now and the bodies that we have now is not the final condition. Jesus is coming back and he will give us a new body. He will create a new earth, a new heaven.
Han ska skapa en ny jord och en ny himmel.
We have a great hope because of the second coming of Jesus Christ.
Och vi har ett stort hopp på grund av Jesu andra tillkommelsen.
But this doctrine also gives us great motivation to serve God.
Men den här läran ger oss också en verklig motivation att tjäna Gud.
Because no one knows when he will come back.
För ingen vet ju när han kommer tillbaka.
And everyone must live expecting that it could be in a lifetime.
Och alla måste leva och förvänta sig att det kunde vara under deras livstid.
Now, a couple months ago I was here in Stockholm and someone gave me a little paper that said that Jesus was coming back on, I think it was May 21st.
Och för några månader sedan så var jag i Stockholm och då fick jag en liten lapp från.
But that actually this was back in the so this was a few months ago, but obviously he didn't come back.
Det stod att han skulle komma tillbaka den 21 maj, men han kom ju inte då.
So I'm not here to predict to you what day Christ is going to come back.
Så jag står inte här och försöker förklara vilken dag han kommer tillbaka.
But the Bible makes it clear that we must all appear before the judgment seat of Christ.
Men Bibeln är klar på att vi ska alla stå inför Kristi domstol.
And in Revelation 22:12, the Lord Jesus said, "Behold, I'm coming quickly, and my reward is with me."
I open Bibeln 22:12, så står det
that my reward is with me.
Så att min belöning är med mig.
To give every man according to what he has done.
För att ge varje människa efter vad han har gjort.
So believers need to be ready.
Så de troende behöver vara redo.
We don't know what day Christ is going to come back.
Vi vet inte vilken dag Jesus.
But it could be at any moment.
Det kan vara vilket ögonblick som helst.
And this doctrine of the second coming of Jesus Christ gives us great motivation to serve God.
Läran om Kristi andra tillkommelse ger oss verklig motivation att tjäna Gud.
But thankfully he did not leave us powerless.
Men tack och lov så lämnar han oss inte utan kraft.
Jesus promises the greatest source of power this world has ever known to us as believers.
Okay, Jesus utlovar den största kraftkällan som världen någonsin har sett till de troende.
Some of you may like watching superhero movies.
Kanske en del av er gillar att se sådana här hjältefilmer.
Or you read comics about those that have special abilities.
Eller läser serietidningar om sådana som har övernaturliga förmågor.
I mean, who of us doesn't want to have spider sense, right?
Spider.
Sense. It's from Spider-Man. That's okay. We won't translate that one, I guess. But who of us doesn't want the ability to fly?
Vem skulle inte kunna vilja flyga?
Or those special kung fu moves.
Eller så att göra sådana kung fu-kamper.
But the reality is that there is a dimension to our Christian lives that is far more important than our physical lives.
Men det finns en dimension i det kristna livet som är så mycket viktigare än det fysiska livet.
And that is the spiritual world.
Och det är den andliga världen.
And I can guarantee you that kung fu and the flying ability is not going to help you win those spiritual battles.
Och att kunna flyga inte kommer att hjälpa dig i den andliga striden.
But Jesus has equipped each believer with the greatest source of power available for this spiritual fight.
Men Jesus har utrustat oss med den största kraften för den andliga striden.
The first church of Jerusalem used it.
Den första kyrkan i Jerusalem använde sig av den.
And we need to use it.
Och vi måste använda den.
And that is that they were energized by the Spirit.
Det är att de fick kraft av anden.
We read that about that in verses 4 and verse 8.
Vi läste det i verserna
4 through 8.
4-8.
Jesus refers twice to the baptism of the Holy Spirit.
Och Jesus talar två gånger om den heliga andes dop.
This was a special one-time baptism meant for the early disciples.
För det här var ett engångsdop för de tidiga lärjungarna.
Again, this was a time of transition in church history.
Det här var ju en övergångsperiod i
and they were
historien.
Given unique enabling or unique ability of the Holy Spirit for their special duties.
Och de fick unika förmågor av den heliga anden för sin speciella tjänst.
However, In the present church age we live in today.
Men i den kyrkotidsålder som vi lever i idag.
1 Corinthians chapter 12 and verse 13 teaches.
Första Korinthierbrevet 12 vers 13 står det.
That there is also one time baptism that happens for all believers today.
Att alla troende får ett engångsdop i den heliga ande.
At the moment that they become true Christians.
När det ögonblick de blir kristna.
At that moment every believer is placed into the body of Christ.
Det ögonblick där den troende sätts i Kristi kropp.
And the Holy Spirit comes to live inside each believer.
Och den heliga ande kommer för att bo i den troende.
What an incredible thought that is.
Och det är en sån underbar tanke.
That the holy, awesome, creator, king of the universe would live inside of us as sinners.
Att den helige mäktige skapare av universum skulle bo i oss som är syndare.
In the scriptures, Christians are never challenged or encouraged to seek or to pray for this baptism of the Holy Spirit.
I skriften så uppmanas inte de kristna att söka den helige andes dop.
Even in this special situation in Acts 1, they were told only to wait for the Holy Spirit.
Och även i den här situationen i Apostlagärningarna 1 så fick de bara tillsägelse att vänta på den helige ande.
It's interesting to read that Jesus in the Gospel of Luke during this time period commanded the disciples or followers of Jesus not to leave Jerusalem.
Okay, Jesus befallde dem att inte lämna Jerusalem.
Think about if you are one of the apostles.
Men tänk på om du är en av lärjungarna.
You have just seen the resurrected Jesus Christ.
Du har just sett den uppståndne Kristus.
He has just given you a command to be a witness to all the world starting in Jerusalem.
Han har befallt dig att vara ett vittne för hela världen och börja i Jerusalem.
And now you've just seen him ascend into heaven.
Och du har sett honom stiga upp i himlen.
I mean, you're fired up, you're ready to go.
Och du är verkligen tänd och du är redo att ge dig iväg.
And the first thing Jesus tells you is, wait.
Och det första Jesus säger är, vänta.
But the point is that Jesus knew that all the preparation and training that knowledge and experience can bring.
Men Jesus visste att den
preparation and training.
Den förberedelse och träning.
That knowledge and experience can bring.
Som kunskap och erfarenhet kan ge föra med sig.
Are useless without the proper power.
Är helt värdelös utan kraft.
As we serve God, we must be supernaturally empowered of God.
När vi tjänar Gud måste vi få en övernaturlig kraft av Gud.
As we try to apply God's word to our daily living, it must be done in His strength.
När vi tillämpar hans ord till vårt dagliga liv så måste det göras i hans styrka.
And his strength is available to all believers through the Holy Spirit.
Och hans styrka finns för alla troende genom den helige ande.
Last week I was reading the news right before I went to bed.
Förra veckan så läste jag nyheterna innan jag gick och la mig.
And I came across an article about a coffee-powered car.
Så hittade jag en artikel om en bil som drevs på kaffe.
And I thought that was very interesting, and certainly you can look at the pictures and the article if you like after the message.
Vi kan ju själva kolla artikeln sen efter predikan.
I think it's a very good use of leftover coffee grinds.
Jag tycker att det är väldigt bra användning av kaffesump.
But the point I want to make here is that, you know, there's different ways to power a car.
Men den poängen jag vill göra här är att det finns olika sätt att driva en bil på.
But there's only one way to properly power our service for God.
Men det finns bara en drivkraft för att tjäna Gud.
And that is through the power of the Holy Spirit.
Och det är genom den helige andes kraft.
You think about the disciples. Think about where they had come from.
Tänk på lärjungarna och var de kom ifrån.
They were scared and timid before the death and resurrection of Jesus Christ.
De var rädda och blyga inför Kristi död.
I can't even count the number of times that Jesus reproved them or rebuked them for their weak faith.
Och Jesus, han tillrättavisade dem för deras svaga tro.
And they certainly didn't respond well at all to the events around Jesus' death and crucifixion and his resurrection.
Och de gensvarade inte alls väl på omständigheterna kring hans död och uppståndelse.
And the point is that they had failed in public.
De hade misslyckats, ja.
And in private loyalty.
I allmänheten.
And they failed in their personal faith.
Och de hade misslyckats i sin personliga tro.
And yet, what was it that radically changed their lives.
Vad var det som så radikalt förändrade deras liv?
So that they became the bold and courageous witnesses that eventually turned the world upside down.
Så att de blev till de frimodiga vittnen som vände upp och ner för världen så småningom.
They used the power of the Holy Spirit.
De använde sig av den heliga andes kraft.
In their lives.
I sina liv.
And there's so much more I could say about the power of the Holy Spirit. It is a great study in Ephesians chapter 3 about how God gives to us according to His riches. But if I could just in a real practical way point out one thing. Ephesians 5:18 says that we are to be filled with the Spirit of God.
5:18 står att vi är fyllda av Guds ande.
And in the immediate context of that verse, it means that we are to be completely controlled by the Spirit of God.
Så betyder att vi helt ska kontrolleras av den helige ande.
And the more we are controlled by the Holy Spirit of God,
ju mer vi kontrolleras av eller styrs av den helige ande,
the more we say no to sin.
Desto mer säger vi nej till synd.
And the more that happens.
Och ju oftare det händer.
The more that we can be used of God in His service.
Desto mer kan vi användas av Gud i tjänst för honom.
The fifth core value that I see here in Acts chapter 1 that the early church had.
Och det femte kärnvärde som jag ser här i Apostlagärningarna 1 som den tidiga kyrkan hade.
Is that they were devoted to prayer.
Det är att de ägnade sig åt att be.
In verse 14,
I vers 14,
it says that they all continued with one accord in prayer and supplication.
Så står det att alla dessa höll endräktet ut i bön.
The idea of devoting to prayer is a very strong expression.
Idén att man ägnar sig åt bön är ett starkt uttryck.
It means that they persisted in prayer.
Det betyder att de höll ut i bön.
And again, they were not praying for the baptism of the Holy Spirit.
Och de bad inte för att få den här heliga andens dop.
They already knew that it was coming and they were told to wait for it.
De visste redan att det var på gång och att de skulle vänta.
But they were praying because they were physically separated from their savior that they loved.
Men de bad för att de fysiskt så var de åtskilda från den sin frälsare.
And prayer was the only way of communicating with this savior.
Och bön var det enda sättet de kunde kommunicera med sin frälsare.
We don't know exactly what they prayed about.
Vi vet inte riktigt vad de bad.
They perhaps themselves didn't even know what to pray about.
De kanske inte själva visste vad de skulle be om.
But they may have been asking him to return soon.
De kanske bad att han skulle återvända snart.
And grant them all the necessary resources to be faithful.
Eller ge dem vad de behövde för att vara trofasta.
This reminds me of a story about a woman who invited some people to dinner.
Och det här påminner mig om en historia om en kvinna som bjöd in några till middag.
At the dinner table she turned to her 6-year-old daughter.
Och sen vid middagsbordet så vände hon sig till sin 6-åriga dotter.
And said, would you like to say the blessing?
Och sa, vill du välsigna maten?
Oh, I don't know what I would say, the little girl said.
Jag vet inte vad jag ska säga, sa den lilla flickan.
Just say what you hear mommy say, said the mother.
Ja, bara säg vad du hör din mamma säga.
So the little girl bowed her head and said,
så den lilla flickan, hon böjde huvudet och sa,
dear Lord, why on earth did I invite all these people to dinner?
Kära herre, varför hela världen inbjöd jag alla dessa människor till middag?
So, you know, sometimes we're like that, don't we?
We
really don't know what to pray about.
Vi vet inte riktigt vad vi ska be för.
But praise God for the Holy Spirit. New Testament clearly explains that the Holy Spirit makes statements for us before the throne of God.
Nya testamentet förklarar att Helige Ande talar för oss inför Guds tron.
When there are those moments when we don't know exactly how to express ourselves.
Finns det några stunder när vi inte vet hur vi ska uttrycka oss.
But the point is that we ought to be praying.
Men poängen är att vi ska be.
I've been convicted lately of the importance of prayer even in our own community.
Och jag har blivit så övertygad om hur viktig bön är.
God has blessed us with many different relationships in our community.
Gud har besitt oss med många relationer i vårt lilla samhälle.
And even in when I have the opportunity to meet with people and to talk with them, they sometimes open up and share what's going on in their lives.
Och när jag träffar människor så berättar de ibland vad som händer i deras liv.
And I tell them I would like to pray for you.
Och jag säger till dem att jag vill be för er.
And as I'm driving through our community sometimes.
Ibland när jag kör genom mitt samhälle.
And God reminds me, pray for these people here.
Så påminner mig Gud mig att be för de här människorna.
How important it is for our service to God.
Det är så viktigt när vi tjänar Gud.
That it is saturated with prayer.
Att det genomsyras av bön.
Before you do anything, even I know that before you go soul winning tomorrow night.
Innan man gör någonting överhuvudtaget, jag vet innan det går att själva vinner imorgon kväll.
That you'll take time to pray.
Så ska ni ta tid att be.
The last thing I would like to point out this morning about the core value of the early church.
Och det sista kärnvärdet i den tidiga kyrkan som vi pekar på den här morgonen.
Is that the early church thought to do God's will.
Och det är att den tidiga kyrkan ville göra Guds vilja.
And we read about that in verses 12 to 26.
Och det läser vi om i verserna 12 till 26.
And as I mentioned earlier, they had to make a decision about who was going to replace Judas, the betrayer.
Och som jag sa tidigare så måste de bestämma vem som skulle ersätta Judas, förrädaren.
And the first thing I would like to point out is that, and the most important aspect of knowing God's will for our lives.
Och det första jag vill peka på är den viktigaste aspekten för att känna Guds vilja i våra liv.
Is that their decision was based on the word of God.
Och det är att deras beslut baserades på Guds ord.
As you read through these verses, you find that they studied the Old Testament.
Men när man läser de här verserna så ser man att de studerade Gamla Testamentet.
And the second thing that they did was they continued in prayer.
Det andra de gjorde det var att de fortsatte att be.
Verse 24 says, and they prayed and said, you, O Lord, who know the hearts of all, show which of these two men that you have chosen.
I vers 24 står det, för de bad, Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilka av dessa två du har utvalt.
There are many books out there on how to know God's will.
Det finns många böcker skrivna om hur man ska lära känna Guds vilja.
There's one that I've read that has been a real blessing to me.
En bok som jag har läst och som har varit en verklig välsignelse för mig.
Written by a pastor in America named Gary Gilly.
Det är en amerikansk pastor, Gary Gilly.
And it's written a book called Is That You, Lord?
Som har skrivit den här boken. Är det du, Herre? Is That You, Lord?
And really he spends a lot of the book focusing on how people try to find God's will in the incorrect ways.
Och han skriver mycket om att människor försöker söka Guds vilja på fel sätt.
They base it oftentimes on feelings.
Feelings. Ofta så baserar de på känslor.
Which we know is like an emotional roller coaster.
Och vi vet att det är som en känslomässig berg-och-dalbana.
Sometimes up, sometimes down.
Ibland är det upp och ibland är det ner.
But he even talks about some of those other signs of God's will that we've often thought about.
Och han skriver om andra tecken på Guds vilja som vi ofta pratar om.
Such as the peace of God.
Guds frid, till exempel.
And the counsel of others.
Och att få råd av andra.
And certainly those are good ways to good indicators of what God's will might be for our lives.
Och det är en bra vägvisare på vad Guds vilja är för våra liv.
Another one that we've often heard about is open and closed doors.
Och en annan som vi hört ofta om det är att öppna och stängda dörrar.
But he goes through and studies the scriptures in this book.
Men han går igenom och studerar skriften.
And it shows that even in the New Testament there were times when people thought they were open or closed doors.
Även i Nya Testamentet så är det exempel på öppna och stängda dörrar.
For example, in 1 Thessalonians chapter 2 and verse 18, Paul thought that God had opened a door for him. But found out it was actually Satan that was hindering him. So we have to be careful when we are seeking after God's will.
Så vi måste vara försiktiga när vi söker Guds vilja.
That we follow this pattern of the early church.
Att vi följer mönstret här i den tidiga kyrkan.
That the primary source of knowing God's will comes from the Word of God.
Och den främsta källan till att lära Gud, att känna Guds vilja, det är Guds ord.
In his book, Gary Gilly explains God's will into three different areas.
I den här boken så förklarar Gary Gilly Guds vilja i tre olika områden.
He talks about God's sovereign will.
Han talar om Guds suveräna vilja.
The Bible talks about that there are hidden things that only God knows.
Bibeln säger att det finns dolda saker som bara Gud känner till.
There are times when we wonder and question God, why would you allow this disaster in my life?
Ibland så ifrågasätter vi Gud, varför tillåter du den här katastrofen i mitt liv?
And we may not have the answer till we go to heaven.
Och vi kanske inte får svaret först vi kommer.
It is a part of God's sovereign will.
Det är en del av Guds suveräna vilja.
And then there is, he talks about God's revealed will.
Sen talar han om Guds uppenbarade vilja.
Or some people call it the moral will.
Eller en del kan kalla det för den moraliska viljan.
And that, he says, is the word of God.
Och det är Guds ord, säger han.
If the Bible says to do it,
om Bibeln säger att man ska göra något,
then we should do it.
Så ska man göra det.
The Bible says we shouldn't do it,
om Bibeln säger att vi inte ska göra det,
then we shouldn't do it.
Så ska vi inte göra det.
Very clear what God's will is for our lives.
Väldigt klart och tydligt vad Guds vilja är för våra liv.
And the third category he talks about is God's specific or individual will.
Och en annan kategori han pratar om är Guds specifika eller individuella vilja.
And this is where a lot of confusion happens in a Christian life.
Och det där blir mycket förvirring i de kristnas liv.
And for me personally, as I read this book,
för mig personligen när jag läste den här boken,
I found great liberty in reading his thoughts.
Så fann jag en stor frihet när jag läste hans tankar.
And to realize that God allows us liberty to make choices.
Och inse att Gud ger oss friheten att välja.
I often wondered, God, what if I married the wrong woman?
Ibland så ofta funderar jag, Gud, kanske jag har gift mig med fel kvinna.
Now after 13 years with her, or is it 14 now? I think it's almost
15.
Oh my goodness. Okay, I guess I'm still 2 years behind. Anyways. Well, now I know for sure that I married the right woman. But I used to wonder about that. Because I wanted to know, am I setting off a chain effect? That if I marry the wrong person, then everyone that you were supposed to marry someone else marries the wrong person.
Så om jag gifter mig med fel person så kommer alla andra att gifta sig med fel person också.
So I'm so thankful that God allows us in our individual specific wills to allow us to choose and to have liberty to choose.
Så jag är så glad att Gud ger oss friheten att välja i vår egen specifika vilja.
As long as it doesn't go against God's revealed will in his word.
Så länge det inte strider med Guds, mot Guds uppenbarade vilja i hans ord.
And just in closing, I want to point out one person here in Acts chapter 1 that oftentimes never gets thought of.
Och så vill jag peka på en person här i Apostlagärningarna 1 som avslutning, en person som ofta inte pratar så mycket om.
And that is in verse 23.
Det är vers 23.
And it says here that Joseph called Barsabbas.
Joseph. Där står det Joseph Barsabbas.
Who was surnamed Justus.
Som även kallades Justus.
So I guess he's known because he's got a lot of names. he had a lot of names. But the point I want to make here is that I was just really impressed with thinking about how he handled the situation here.
Men den poängen vi gör här är att jag var så imponerad av hur han hanterade den här situationen.
It is true, actually, that most of these disciples are never mentioned again in the book of Acts.
Och det är sant att de flesta av de här lärjungarna aldrig nämns igen i Apostlagärningarna.
And that includes both Matthias, who was chosen as the 12th apostle.
Och det gäller både Matthias som valdes som den 12th aposteln.
And also this man Barsabbas.
Och också den här mannen Barsabbas.
And yet, you never read about Barsabbas complaining about the fact that he was not chosen.
Men man läser ju inte om Barsabbas att han klagade att han inte blev utvald.
You don't see him creating a huge division in the church.
Och man ser inte att det blev en stor splittring på grund av honom i kyrkan.
I believe it's because he had these core values in his life.
Och jag tror att han hade de här kärnvärdena i sitt liv.
He was absolutely convinced of the resurrection of Jesus Christ.
Han var fullkomligt övertygad om att Kristus hade uppstått.
He was a learner and of the word of God and he applied the word of God.
Han lärde Guds ord och han tillämpade Guds ord.
He served Jesus Christ because he was convinced that Jesus was coming back.
Han tjänade Jesus Kristus för han var övertygad om att han kommer tillbaka.
He was energized by the Holy Spirit.
Han fick kraft av den helige Ande.
He devoted himself to prayer.
Han ägnade sig åt bön.
He sought after God's will.
Han sökte Guds vilja.
And submitted to it.
Och underordnade sig det.
So in these six core values we see in Acts 1.
Och de här sex kärnvärdena vi ser i Apostlagärningarna 1.
That these six values helped the first church get off to a great start.
Hjälpte den tidiga kyrkan att få en jättebra början.
But these core values are not just for churches as a whole.
Men de här kärnvärdena gäller inte bara för kyrkan som helhet.
Because after all, what is a church?
För när allt kommer omkring, vad är då en kyrka?
Individual Christians that meet to corporately worship God and fulfill the commandments of the New Testament.
Individuella kristna som kommer tillsammans och tillber Gud för att fullfylla befallningarna i Nya Testamentet.
A church by biblical definition is not a building or a religious system.
Enligt Bibelns definition så är kyrkan inte en byggnad eller ett religiöst system.
We as believers are the church.
Vi som troende är kyrkan.
So if our church is going to make a difference in our community,
som kyrkan ska ha en inverkan på samhället,
it's going to have to start with each one of us individually.
Så måste det börja med var och en av oss som individer.
So for application, let me ask these questions.
Så som tillämpning nu så vill jag ställa den här frågan.
Am I convinced of the resurrection of Jesus Christ?
Jag är övertygad om att Jesus Kristus har uppstått.
Am I learning and applying God's word?
Lär jag mig och tillämpar jag Guds ord?
Am I serving Jesus because he is coming back?
Tjänar jag Jesus för han kommer tillbaka?
Is the source of my power the Holy Spirit?
Är källan till min kraft den helige Ande?
Am I devoting myself to prayer?
Ägnar jag mig åt bön?
Am I seeking God's will?
Söker jag Guds vilja?
And submitting to it?
Och underordnar jag den?
Father in heaven, we thank you so much for this early example of the first church.
Fader i himlen, vi tackar dig för de här exemplen från den tidiga kyrkan.
Father, we thank you for allowing us to be a part of your church.
Vi tackar dig.
Allowing us to be a part of your
tackar
church.
Tackar dig för att vi får vara del av din kyrka.
Father, thank you also for the individual responsibility we have within the church.
Tack för det individuella ansvar vi har i kyrkan.
Father, help us to apply these truths to our lives.
Och Fader, hjälp oss att tillämpa de här sanningarna i våra liv.
In Jesus' name, amen.
I Jesu namn, amen.